När den orena anden lämnar en människa vandrar den genom vattenlösa trakter och letar efter en plats att vila på. Hittar den ingen, säger den, jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När den så kommer och finner det städat och snyggt, alltså tomt, går den och hämtar 7 andra till som är värre än den själv. Och de följer med in och slår sig ner där. För den människan blir slutet värre än början. Ett kusligt ord. Och jag funderade, är det lite grann av det vi ser i vårt svenska folk idag? Våra fäder hade det kämpigt, men merparten bad till Gud. Och så tar man bort religionen lite grann i skolan och så blir det liksom inte aktuellt med tron. Och så ser vi följderna, girigheten, rufflandet, allt vad det är. Ja, jag vet inte om det är så, men det slog mig och jag kände en viss vånda inför vår situation. Kampen mot ondskan. Vi kan ha lite ont lite varstans i höfter och axlar och vad det är. Men det är inte ondskan, det är någonting annat. Men kampen mot ondskan, det är inget så där trevligt ämne att predika över faktiskt. Men vi känner av den och vi ser den i det som händer. I mobbingen som pågår i skolor och på arbetsplatser och lite överallt. Man pratar om härskartekniker, att göra människor mindre. Vi ser den i egoismen, i girigheten som breder ut sig. Det är ju märkligt att vi får bara mindre och mindre medel till vård, skola och omsorg. Varför det? Och ondskan finns också i våra bröst. Vi fromma människor som är här i för detta lutherska bönhuset, numera EFS-kyrkan. Ingen av oss kommer undan. Hela världen är i den ondes våld, står det. Och Herbert sa någonting klokt, att vi får minnas att vi klarar oss inte själva i den här kampen. Vad är då ondskan? Jag har ganska många frågor idag och jag har inte så mycket svar. Jag läste någonstans att ondska är det tomrum som uppstår och det goda inte är närvarande. Kan det vara så? Ungefär som att mörkret är ingenting. Det är bara frånvaro av ljus. Om du har ett rum och så har du ett antal mörka garderober runt om. Vad händer om du öppnar garderobstörrarna? Får mörkret in i rummet eller får ljuset in i garderoberna? Jag tittar på Herbert som har varit fysiklärare. Ondska, frånvaro av det goda. Ja, det kan väl vara kanske sant. En djupsinnig förklaring. Men den är väl inte till hjälp för oss när vi i vår verklighet kanske i nattens timmar anfäktas med de som har gjort oss illa och vi ligger och tänker ut lömska planer hur vi ska hämnas. Och så kommer Gud och säger nej, lägg bort det där. Låt hämnden vara min. Eller när vi, de som är mobbade och kanske inte riktigt vågar gå till skolan eller till jobbet. Det finns de som känner ont i magen varenda gång. Våra kristna fäder lärde oss att en kristen har kamp på tre fronter. Och ni vet vilka det är. Djävulen, världen och vårt eget kött. Men djävulen vart väl avskaffad. Det stod i DN för många, många år sedan. Den finns väl inte i Sverige idag eller? Kan man i vår moderna tid tro på att det finns en personlig ond makt, en fiende till Gud? Ja, jag gör det. Jag vet inte vad du gör. Och om man inte tror på det, varifrån kommer i så fall det onda? I min generation, och jag är ju fortfarande en ung man som ni ser, så har vi upplevt ett ofantligt krigande och dödande och slaktande och terror och annat. Visst har det bara accelererat. Aldrig tidigare har ondskan, enligt min mening, och det här är nu en tes, ett påstående, fått grassera så vårdslöst som just i vår tid. Det har nästan blivit industrialiserat med organiserad terror i nätverk, med organiserad utrotning av människor i Auschwitz och på andra ställen. Kan det finnas ett samband med att vi har avskaffat djävulen? Jag vet inte. Jag vill påstå att det finns två osunda förhållningssätt till den onde. Det ena är att man ägnar honom för mycket uppmärksamhet. Det behöver vi inte göra. Han är inte jämstark med Gud, utan demonerna tvingas att lyda Guds minsta vink. Det läste vi om. Men det andra diket är att inte tro att han finns, inte räkna med honom. Kämpa för att den onde går omkring som ett rytande lejon, står det i Petrusbrevet. Ta på er rustningen. Tar man bort djävulen så löser man inte ondskans problem, utan man tvärtom förvärrar det. För då är ju frågan, varifrån kommer då alla dessa bestialiska gärningar som människor utför? Vi som ska vara skapade till Guds avbild, blir vi då djävlar allesammans? Ja, att vi nu skyller på djävulen tar inte ifrån oss vårt eget ansvar. Så lätt kommer ni inte undan. Än en gång, i kampen mot ondskan klarar vi oss inte själva. Det har vi redan hört. Vi behöver hjälp från honom som kan driva ut allt ont, som vi läste om här. Och ingen kan vara neutral. Då säger någon, ja, men jag märker inte så mycket av kampen. Vi läste om Luther, vi som har läst lite sånt, att han hade en enorm kamp mot den onde. Och jag har känt av den väldigt påtagligt i form av lömska tankar. Och så har jag fått lite korrigeringar. Det där är inte från Gud, det där får du be om hjälp med. Det är tur man har de som korrigerar där hemma. Vi får hjälpa varann. Ja, jag var inne på, om du inte märker av kampen, vad kan det då bero på? Beror det på om du försöker att stå emot och förändra dig själv, eller om du ger efter? Om man bara flyter med strömmen, då blir det inte så mycket kamp. Men om man försöker gå emot strömmen, mot den här mäktiga tidsandan, för den är verkligen mäktig, driver oss åt alla håll. Men som vi redan har sagt, att den onde är ju besegrad. Vi kan få hjälp från ovan. Vet ni vad Luther beskriver honom som? Han är som en bandhund som visserligen kan skälla på oss, men inte kan skada oss om vi inte går innanför kopplets räckvidd. Det är en ganska bra bild. Nu kommer jag till en mycket svår fråga som ni säkert också har ställt. Hur kan en god Gud acceptera att ondskan får grassera så här? Den frågan har ett fint namn. Teodicéproblemet kallas det. Det har funnits med i alla människans tider. Och den andra är, varför gör inte Gud något åt detta? Men, hörni mina vänner, Gud har gjort någonting. Vad har han gjort? Jo, han sände Jesus till oss för att ställa allt till rätta. Så Betlehems krubba och korset på Golgata talar om vad Gud har gjort. Och det räcker. Jesus visar med sitt liv och sin död att han inte accepterar det onda, utan han besegrar det. När han botar spetälska, när han tar hand om utstötta kvinnor vid Sykarsbrunn och på andra ställen, när han tar en föraktad tullman till sin lärjunge, förlåt, och när han driver ut demoner, så visar han att han kan besegra det onda. På tal om demoner, det är ju inget populärt samtalsämne i våra dagar. Kan man tro på sånt då? Frågan är Anders Petter Sjödin som var missionär i Tanzania efter det han var präst här, så säger han ja, jag har sett dem. Så hört tal om dem och sett deras verkningar, så jag tror nog på dem. Jesus gör ett under i vår text, och det är ett tecken som bekräftar att han var den han sa sig vara, nämligen Messias, Guds utsände, sänd av Fadern för att frälsa oss. Utan honom är vi förlorade, men i honom är vi älskade. Och det viktigaste av för oss människor är att se att vi verkligen är älskade, för det blir i oss en kraft som hjälper oss att stå emot. Och det låter lätt sig sägas, men det är svårt att ta åt sig när man känner att man faller. Ja, ni förstår vad jag menar. Men vi är älskade precis som vi är. Det var inte för de där perfekta han kom, utan det var för oss, de andra. Jag har kommit inte för att frälsa de rättfärdiga, utan syndarna. Hör du dit, så är du salig. Salig de som sörjer över sina tillkortakommande. På Jesu tid när han gjorde det undret, om ni läser texten så kan man nästan säga att det fanns tre sorters människor. Det fanns de som såg och trodde. Och Jesus säger om dem att jag prisar dig, Fader, för att du har dolt detta för det lärda och kloka, uppenbarat för dem som är som barn. Fader, så har du bestämt. Det är Matteus 11:25. Allt har min Fader anförtrott åt mig, och ingen känner sonen utom Fadern, och ingen känner Fadern utom sonen och den som sonen vill uppenbara honom för. Det anstötliga som står i vår bibel är att det finns bara en väg till Gud, och den går genom Jesus. Men jag tror att det finns tusen vägar till Jesus, och vi kan inte föreskriva honom vilka vägar människor ska ha. Vi får lämna det till honom. Alltså några såg och trodde, och andra anklagar honom helt frankt för att det är med den onde som du driver ut de här demonerna. Så absurt, och han avvisar ju det direkt. Det var fariserna, de som var rättfärdiga i sig själva. Skrämmande tanke. Det var de som anklagar Jesus för att vara lierad med den onde. Tänk så fel. Och så de tredje, dit de flesta hör, de som vill vara neutrala, mitt emellan. Ja, kanske, man kan aldrig så noga veta, det händer saker. Men kan vi få se ett tecken till, ett tecken från himlen, kanske vi kan tro. Finns de idag? Jo, det finns gott om dem. Den som inte är med mig är mot mig, säger Jesus i vår text. Och den som inte samlar med mig förskingrar. Det går inte att vara neutral, antingen när man för eller emot. Jag ska bara sluta med att påminna om att Jesus har med sitt död och sin uppståndelse slagit vapnen ur händerna på den onde. Han har ingenting kvar. För vapnen var Guds lag som säger att den som syndar ska döden dö. Och förvisas från Guds rike till den förfärliga plats som är tillredd åt djävulen och hans änglar. Men så kommer Jesus och blir vår broder, människa som du och jag. Går syndfri genom världen, men tar syndarens skuld och straff. Och så är djävulen besegrad och döden som den sista fienden. Han uppstår som ett tecken på att det här gäller. Och där får vi tro, vi kan inte förstå det, men vi får ta åt oss det. Och så får vi vara saliga människor, för att Jesus är vår borgensman. Han, vår broder, säger jag har betalat skulden för honom och henne och henne och henne. Och vi får vara Guds barn på hans förtjänst. Och i kampen mot det ondska så får den kärlek som han vill ge oss hjälpa oss att kuva vår egoism. Och vi kan med Guds hjälp kanske visa något av godhet, vänlighet och så vidare som episteltexten talar om. Lev som ljusets barn. Ni är ju det. Och så får ondskan mindre handlingsutrymme om vi sprider ljus. Ni vet att ljuset fördriver mörkret. Och så kan vi kanske med Guds hjälp, genom vår blotta närvaro, förhindra att ondskan breder ut sig allt för mycket, åtminstone i vår närhet. Det är en fantastisk uppgift. Fantastisk uppgift. Att låta omtanke och solidaritet, godhet, vänlighet få bli vår ledstjärna med den helige Andes hjälp. För att vi en dag får komma fram hem och höra: kom du min välsignade. Jag var sjuk och du besökte mig. Jag var satt i fängelse och du kom och hälsade på mig där. Du ringde något samtal. Du hade omtanke. Det är inte någonting vi klarar riktigt själva, men Gud vill hjälpa oss. Äran vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var i begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Han som har frälst och förlossat oss, tagit oss till sina älskade barn, lovat att vara med oss varje dag och leda oss ända hem och där stå och säga: välkommen hem, mitt kära barn. Där ska vi få sjunga tillsammans med febisångarna. Tack och lov. Amen.